Kära himmelske fader, vi tackar dig för att vi får komma inför dig. Tack att vi får koppla bort alla stressande saker i vardagen och vi får fokusera helt och hållet på dig just nu. Jag ber Herre att vi ska kunna få en bild av himmelen idag. Att vi ska kunna förstå ditt ord tydligare och så att vi också kan uppskatta det ännu mer. Hjälp oss att förstå frälsningsplanen. En djupare aspekt och vad du Jesus har gjort för oss. Så vi tackar dig för att du vill vara med oss. Vi ber om din vägledning nu. I Jesu namn. Amen. Ja, förra gången så tittade vi på Jesu återkomst och hej hej. Och den stora väckelsen på 1800-talet som handlade om Jesu återkomst. Vi tittade på Uppenbarelseboken kapitel 10 och hur det var en stor väckelse över hela världen omkring just Jesu återkomst. Och vi såg, om vi tittade i Uppenbarelseboken 10 så fann vi att du minns den här bilden kanske, Uppenbarelseboken 10 och 11. Det var en ängel som kom ifrån himlen som vi såg var ingen annan än Jesus Kristus, den högste budbäraren som kommer ner från himlen. Det är en dålig bild på den, ni får ursäkta, men han kommer ner från himlen. Han håller upp sin hand. Han har en bokrulle i handen. Och ni minns att hela det här bildspråket var hämtat ifrån Daniel kapitel 12. Där Daniels boken beseglades i samband med att Jesus han lyfte upp händerna, stod mellan på himlen och jorden, svor vid honom som lever för evigt. Och då beseglades den i Daniel kapitel 12, i Uppenbarelseboken kapitel 10 så såg vi att samma scen hände, men nu är boken öppen. Nu är boken öppen och ängeln säger, eller Jesus säger, tiden är ute. Det är slut med tiden. Den här beseglingstiden, en tid, tider och en halv tid som Daniels boken skulle vara beseglad. Nu går den att förstå. Så sen tittade vi i Uppenbarelseboken 10 på hur Jesus också gav befallningen till Johannes som är en representant för Guds folk, för Guds församling vid den här tiden. Och han skulle, minns ni vad han skulle göra med boken? Han skulle äta upp den, ja. Och jag minns att det betydde helt enkelt att han skulle sluka en bok. Han skulle sluka den här. Han skulle verkligen sätta sig in i den. Verkligen ta och äta den. Låta den bli en del av sig själv. Så att det inte bara var någon annan människas åsikt. Utan han skulle ta tid och studera den här otroligt, otroligt noggrant. Och det var just vad Guds folk gjorde. Efter 1798, när de såg att påvedömet föll, så såg de att profetiorna höll på att uppfyllas. De började studera profetiorna som de aldrig gjort förut. Och det här ledde till den här stora väckelsen om Jesu återkomst. Den här boken skulle vara söt i munnen på när Johannes åt den. Men sen skulle den svida i hans mage. Och i och med den här stora väckelsen så var det verkligen sötma. Det var en enorm väckelse runt om i hela världen och speciellt i USA. Och de blev djupt besvikna när Jesus inte kom tillbaka 1844. Men det var också förutsagt att att boken skulle svida. De skulle få en svidande smärta i magen. Och efter den här svidande besvikelsen så läste vi i vers 11, de här verserna, att Jesus säger att du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. Den här väckelsen hade redan profeterat en gång tidigare. De hade förkunnat det här budskapet, det här profetiska budskapet till världen. Och i Uppenbarelseboken 14 och vers 7 så finner vi just det budskapet som den här väckelsen fokuserade på. Det här från vers 6 och 7. Det står att jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden. För alla folk och stammar och språk och folkslag. Så det här är ett budskap som kommer att gå ut till hela världen. Och ängeln säger med en hög röst: frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Det var det här som milleritrörelsen och Joseph Wolff och Fry och Gaussen och Lacunza och Roparörelsen i Sverige, alla de här olika, de predikade just här att stunden för Guds dom kommer. Och de fokuserade alla kring ett datum på 1840-talet. William Miller, han här från Berättare för världen, skriver han om William Miller. Och han säger så här: Millers budskap var inte en massa bråk om ett datum. Det var den första ängelns budskap, ett evigt evangelium, och stunden för hans dom är inne. Det var en evangelisation som försökte hjälpa människor att göra sig redo för Jesus. Det var vad det handlade om. Det var inte en massa bråk om datum eller hit och dit, utan det handlade om att stunden för Guds dom har kommit. Och därför måste vi omvända oss. Och de fick stor genomslagskraft. Genom väckelsen hade metodistkyrkorna växt med 14 000 nya medlemmar och baptisterna med 45 000 hösten 1844 i USA. Så bara på en höst så hade de här siffrorna varit i de här två samfunden. Andra samfund påverkades förstås också utav den här väckelsen. Men det var en stor ekumenisk eller allkyrklig väckelse. Det var inte något speciellt samfund som tog täten i den här väckelsen. Och de predikade att stunden för Guds dom har kommit. Roparna i Sverige, de som ni minns, de här barnpredikanterna från 1840 till 44, just under den tidsperioden så började barn att predika som vi aldrig sett maken till i vår historia. Och det står i Helgelseförbundets missionsverksamhet att nu framträdde roparna. Deras samvete ropade med åskans stämma till dem själva. Och så ropade de ut sitt hjärtas och samvetes djup till andra: bättra er, Guds dom stundar. Det var ett bättringsrop som gick genom märg och ben. Det var något som beredde väg för Herren. Så det här var samma budskap som milleriterna predikade, trots att de inte hade någon kontakt med varandra överhuvudtaget. Stunden för Guds dom har kommit. Stunden för Guds dom är inne. Människor förväntade inte att Guds dom skulle komma under den här tiden. De tänkte att det ska komma ett tusenårsrike av fred först, och sen någon gång långt där fram i framtiden, då kommer Gud att döma världen. Men det här budskapet gick stick i stäv med det. Den förståelsen. Den här rörelsen trodde att Jesus skulle komma tillbaka i samband med domen, att det var samma händelse. Men som vi läste, de gick igenom en svår besvikelse. Om ni har ett blad här så kan vi läsa ifrån det. På nummer 1. Det står så här: efter besvikelsen 1844 så fick Johannes, som personifierade Guds folk under den här tiden, uppmaningen från Jesus att profetera på nytt. Adventväckelsen hade redan gett ett profetiskt budskap grundat på Danielsboken. Budskapet var: frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Detta var budskapet som oberoende förkunnare som Wolff, Lacunza, Gaussen, Fry, Miller och Roparörelsen med fler hade predikat vida omkring. Fokus hade legat på att domen skulle börja vid ett datum kring 1844. Alla hade tänkt att domens dag innebar Jesu återkomst, och rörelsen hade gått igenom en stor svidande besvikelse när Jesus inte kom tillbaka. Men nu skulle de ge ett nytt profetiskt budskap. De skulle inte sätta ett nytt datum, men i Uppenbarelseboken 11 och 1 så står det att de skulle mäta Guds tempel. Ni vet, vi kanske tycker att ja, det här är ett annat kapitel, kapitel 11. Men faktum är att det fanns inga kapitel när Johannes skrev. Han sa inte: nu ska jag skriva kapitel 1, sen ska jag skriva kapitel 2 och så vidare. Utan kapitelindelningarna är någonting som har lagts till långt, långt senare tillsammans med versindelningarna för att det ska vara lätt för oss att hitta. Men egentligen så är det en kontinuerlig text. Så det fortsätter från kapitel 10, vers 11 in i kapitel 11, vers 1. Så fortsätter den här dialogen med ängeln. med Jesus. Och det står så här: en mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber därinne. De skulle mäta Guds tempel. Det var en kallelse ifrån Gud att gå tillbaka och studera och undersöka vad Guds tempel är för något. Varför skulle de göra det? Hela väckelsen hade grundat sig mycket starkt på denna vers i Daniel kapitel 8, vers 14. Det här var själva kärnversen i den här rörelsen. Och den var: 2300 kvällar och månader, sedan skall helgedomen renas och återställas. Och de hade tolkat det, förstås. Det var lätt matematik. Man hittade startdatumet 457 före Kristus. Gick 2300 år in i framtiden, hamnade på 1844. Och då skulle helgedomen renas. Och så tolkade man att helgedomen, det förstås, det betyder jorden, som alla kristna var överens om vid det här laget. Men och då när helgedomen skulle renas, så tänkte de, ja, men då betyder det att Jesus kommer tillbaka och han renar den med eld, förstås. Logiskt. Men de blev djupt besvikna. Och efter besvikelsen så uppmanades de att gå tillbaka och läs vad Guds tempel är. Gå och mäta det där templet. Gå och studera det. Gå och se vad det verkligen innebär. Och när de började göra det efter besvikelsen, så upptäckte de att helgedomen var någonting helt annat från vad de hade förstått. Någonting helt annat. Andra Mosebok 25, 8-9. En av de första gångerna som ordet helgedomen förekommer. Det handlar om Israels folk. Gud befaller Moses, säger: de ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Så helgedomen var helt enkelt israeliternas gudstjänsttält under vandringen i öknen. Och vad var syftet med det? Det var så att Gud kunde få en plats att bo mitt ibland dem. Gud ville bo med sitt folk. Han ville vara med dem. Och hur visste Moses hur han skulle göra det här tabernaklet, den här helgedomen? Han fick inte hitta på lite själv. Han kunde inte säga: jag tycker om de här gardinerna är bättre där, eller de här draperierna passar bättre. Utan han fick noggranna instruktioner ifrån Gud. Han blev visad en mönsterbild där uppe på berget. Har ni någon gång funderat på varför Moseböckerna, de är så fulla av massa onödiga detaljer? Någon är jag som kan erkänna, jag undrar. Massa onödiga detaljer. Den ska vara så många centimeter eller alnar hög, och så den ska vara utav den här materialet. Sen så ska de göras på ett visst sätt med speciellt material från det och det stället. Massa onödiga detaljer. Men det här var inte så onödiga, för det var någonting som var viktigt för Gud. Gud gav specifika instruktioner till Moses: så här exakt måste du göra det. Gör det enligt de mönsterbilder som jag ska visa dig. Så det var inte någonting som Moses gjorde, utan det var något som Gud hade hittat på. Sen efter att de hade kommit in i det förlovade landet och bosatt sig, så uppmanade David sin son Salomo att göra den här helgedomstältet lite mer stabilt. Med andra ord, han skulle bygga templet, Salomos tempel. Och det står där i Första Krönikeboken 28. David säger: var uppmärksam, ty Herren har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. David gav sin son Salomo en mönsterbild av förhuset och tempelbyggnaderna, och de inre rummen och rummen för nådastolen. Han gav honom en mönsterbild av allt som han hade fått genom anden. Så återigen, när David gav instruktionerna till Salomo att bygga templet, så var det inte heller någonting som Salomo kunde säga: ah, nu ändrar jag lite grann på Guds metoder. Utan han fick noggranna instruktioner från Gud här också. Så det här var helgedomen i Gamla testamentet. Men vad med Nya testamentet då? Ja, hela det här offersystemet, det gäller ju inte för oss idag, eller hur? någonting har ändrats. Men lägg märke till vad Nya Testamentet säger. Det finns också en helgedom i Nya Testamentet. I Hebreerbrevet 8, vers 1-2 så säger Bibelns författare så här: detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Så fråga, finns det en helgedom i himlen? Enligt Bibelns författare så gör det. En helgedom där uppe i himlen, och det är den verkliga helgedomen, eller det sanna tabernaklet som det står här. Och det är Gud som har byggt den, inte någon människa som har byggt den. Ganska häftigt. En byggnad som Gud har byggt uppe i himlen. Och där så är det en präst, en överste präst, som tjänar, precis som i den jordiska helgedomen. I vers 5 i Hebreerbrevet 8 så står det så här: att de jordiska prästerna tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska helgedomen. Enligt en föreskrift som Mose fick när han skulle bygga tabernaklet. Gud sade, se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Okej, så finns det en himmelsk helgedom. Igen så ser vi det där. Och de jordiska prästerna tjänar i den helgedom som är en skuggbild av den himmelska. Det här är viktigt att lägga märke till. Den jordiska helgedomen är en reflektion utav det verkliga i himlen. Det betyder helt enkelt att om vi studerar den jordiska helgedomen så kan vi förstå den himmelska helgedomen. För hur bevisar Hebreerbrevets författare att den jordiska är en skuggbild av den himmelska? Jo, han citerar Andra Mosebok 25 som vi läste. Se till att du gör allt efter den förebild som du fick se på berget. Så när Moses var där uppe på berget så fick han egentligen se den himmelska helgedomen. Och Gud sa, han fick en syn om den himmelska helgedomen, och sen så sa Gud, gör en avbild av det här. Gör en skuggbild. Du måste göra den exakt så som du har sett den här på berget. Så det innebär att om vi studerar den jordiska helgedomen så förstår vi någonting om den himmelska helgedomen och vad som för sig går där uppe. Hebreerbrevet 9:24, en annan text. Ty Kristus, vem är det som är överste präst här? Jo, det är ingen annan än Jesus Kristus själv. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer, som bara är en bild, återigen, det är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Så det finns en verklig helgedom där uppe i himlen som den jordiska är en bild av, och det är Jesus Kristus som tjänar i den. Han är den här överste prästen. Johannes fick se den här helgedomen i Uppenbarelseboken 11:19. Då står det att Guds tempel i himlen öppnades. Och sen står det att hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Intressant. Förbundsarken var någonting som fanns i den jordiska helgedomen, in i det allra heligaste där. Samma sak finns det i himlen. Så där ser vi att det är en skuggbild. Det som finns på jorden representerar någonting som finns uppe i himlen. Så det här borde få oss alla att bli otroligt inspirerade av att läsa först Andra och Tredje Mosebok, eller hur? Tänk, vi kan lära oss någonting om himlen om vi förstår de här sakerna. Hebreerbrevet 9, vers 11-12, det står så här: nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand. Återigen samma sak här. Okej, det är inte exakt samma dimensioner på den jordiska som den himmelska. Den himmelska är större enligt Bibeln. Den är fullkomligare. Och den är inte gjord av människohand, det vill säga den tillhör inte den här världen. Så det är Kristus som är överste präst där, och han går in med vems blod? Jo, med sitt eget blod. Inte med blod av bockar och kalvar har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Det här är fantastiskt. Jesus träder in där med sitt eget blod. Så som prästerna i den jordiska helgedomen trädde in med blod av bockar och kalvar. Hur såg den här helgedomen ut på jorden? Den såg ut så här uppifrån. Vi hade tre stycken avdelningar kan man kalla det för. När det var ett staket här först och sen kom man in där, så kom man till något som kallades för förgården. Och där stod det ett altare av koppar. Sen stod det ett kar av koppar också, och det hade vatten i som prästerna skulle tvätta sig i. Sen var det ett tält. Här, den här andra fyrkanten var ett tält. Så gick man in där, så kom man till den första avdelningen som kallades för det heliga. Och i det heliga fanns det tre föremål. Det fanns en sjuarmad ljusstake. Det fanns ett guldförgyllt bord med skådebröd på. En bröd som prästerna åt. Och sen fanns det ett altare till. Så det fanns två altare. Ett offeraltare och sen ett rökelsealtare. Och det var utav guld, det här rökelsealtaret. Om man fortsatte sen in, så kom man till det allra heligaste. Och där fanns det bara ett föremål. Och det föremålet var förbundsarken. Förbundsarken, här ser ni en bild på hur det kan ha sett ut. Enligt beskrivningen. I andra Mosebok 25 så beskrivs hur förbundsarken ser ut. Det var två stycken änglar av guld som stod på varsin sida om det här. Det var helt enkelt en låda. En förgylld låda. Och locket på den här lådan kallades för nådastolen. Och det var på den här nådastolen som Guds härlighet uppenbarades för Israels folk. Han bodde där, eller tronade, mellan keruberna, mellan de här två änglarna. Guds egen härlighet var där. Och det var därför det kallades för nådastolen, nådens tron. Och inuti den här lådan, någon som vet vad som låg där i? Stentavlorna. Det låg några andra saker där också som ni kan läsa i Hebreerbrevet 9 och 5. Det var ett Arons stav, och så var det en kruka med manna. Så det var några andra saker. Men det som var den främsta saken var just de 10 budorden som Gud hade sagt till Moses att placera inne där. In i det allra heligaste. I Guds egen tron. Som grunden för hans tron. Vad gjorde man då i den här helgedomen? Jo, Hebreerbrevet 9, vers 6-7 säger så här. I det främre rummet går alltid prästerna in. Dagligen, ständigt så går de in. Och förrättar sin tjänst. I det andra rummet går endast överste prästen in en gång om året. Och då aldrig utan blod. Så det fanns, precis som det fanns två avdelningar, så fanns det också två tjänster. Först den dagliga tjänsten, eller den kontinuerliga tjänsten. Och sen var det en speciell tjänst som skedde bara en gång per år. Så vad gjorde man i de här olika tjänsterna? Jo, i den dagliga tjänsten så, om du hade syndat, så fick du ta ett av dina boskapsdjur. Det kunde vara lite olika djur, men du fick ta ett djur och ett felfritt djur skulle det vara. Inte något som skulle dö i alla fall, men det skulle vara helt felfritt. Du tog det här djuret och förde det fram till prästen. Ursäkta bilden.
Det var roligt.
Man tog det in till förgården och där väntade prästen. Och sen så kom du där och alla såg det, och du hade syndat, du hade gjort någonting som du inte skulle ha gjort. Det var ju kanske lite pinsamt, men det behövde man göra, ödmjuka sig, gå fram dit, och sedan så skulle man lägga sina händer på det här djuret och bekänna sina synder över djuret. Och därigenom så tog det här djuret dina synder på sig. Och sedan, syndens lön är döden, enligt Bibeln, enligt Gamla testamentet. Nu när jag läst alla dödsstraff i Gamla testamentet, det är ett uttryck för att syndens lön är döden. Men det fanns ett sätt att undvika det på. Om du ångrade dina synder och du kom och du bekände dem och du la dina händer på det här djuret, så kunde det dö i ditt ställe. Och du tog sen en kniv och du dödade det här djuret. Och det brändes upp sen på offeraltaret. Prästen tog sen en del av blodet som kom ifrån djuret, och han förde in det i det heliga på ett eller annat sätt. Så flyttade han in det i helgedomen. Och det här är jätteviktigt. Hela tiden så hände det. På ett eller annat sätt så kom synderna. De flyttades från dig till djuret. Så djuret dog. Men i blodet så transporterade synderna ändå. Fortsatte in i helgedomen. Och en gång per år så skulle helgedomen renas från alla de här synderna som hade samlats in i helgedomen. Och den dagen kallades, någon som vet, Jom Kippur, precis. Eller försoningsdagen. Och det skedde en gång per år. Då gick prästen in i det allra heligaste och utförde sin tjänst där. Det står i tredje Mosebok 16 om Jom Kippur, om försoningsdagen. Sedan ska han slakta folkets syndofferbock och bära in dess blod innanför förlåten. Förlåten var den här draperiet mellan det heliga och det allra heligaste. Han ska bära in dess blod innanför förlåten och han ska stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Så ska han bringa försoning för helgedomen, och lägga märke till det här. Rena den från Israels barns orenheter och överträdelser, ja, från alla deras synder. Så var hade synderna hamnat under året? De hade hamnat i helgedomen. Och när de var sparade där i helgedomen, så skulle de sedan rensas ut genom den här försoningsdagen. Och då kallades det för att helgedomen skulle renas. Kan komma ihåg det uttrycket.
Jag skulle vara med då i det att det blev så mycket blod där inne. Men det är också en rening av när helgedomen renades.
Det renades genom blodet. Det...
Ja, men blodet blev kvar där.
Kanske Guds härlighet förtärde det. Jag vet inte faktiskt.
Ja, kanske det gjorde det. Ja, just det.
På något sätt. Jag vet inte, det är bara en spekulation.
Det var symboliskt allting. Och det spelar ingen roll om blodet var där eller inte. Det var synderna som symboliskt fördes ut från där det hela.
Ja. Vi kan ställa oss frågan, när började försoningsdagen då i den himmelska helgedomen? En bra fråga. När Jesus dog på korset, då är det ju en klar uppfyllelse av den första delen, när lammet slaktades, eller hur? Johannes sa att se Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus var Guds lamm, och på korset så slaktades Jesus för dina och mina synder. Och det här var den första delen i helgedomen. Det här representerar det här korset, eller förlåt, det här altaret, där djuret brändes upp och dödades. Så, men Jesus uppstod också, eller hur? Amen. Han uppstod och han steg upp till himlen. Varför? Jo, han säger att det är för vår skull som han steg upp. Och han trädde in som överste präst i den himmelska helgedomen. Och vi kan undra, vilken del av helgedomen började han verka i när han steg upp in i himmelens helgedom? I Uppenbarelseboken 1 och 12 så ser vi honom bland de 7 ljusstakarna. Vilken avdelning var det? Det var det heliga. Så Jesus påbörjade sin tjänst i det heliga. Och vad gjorde han där?
Ja.
I Hebreerbrevet 7 så står det väldigt tydligt. Det finns många texter vi skulle kunna läsa, men vi har inte tid att göra ett uttömmande studium om det här. Hebreerbrevet 7, vers 24. Där står det så här. Eftersom Jesus lever för evigt har han ett prästämbete som varar för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. Det är intressant, i vers 25, det är som en slutsats. Att på grund av att Jesus är präst, på grund av hans tjänst som präst, så kan han frälsa oss helt och fullt. Det är inte bara korset som spelar någon roll i vår frälsning. Korset är förstås en grundläggande sak för att kunna fortsätta till präst. Jesus, han skulle inte kunna bära in sitt blod där om han inte hade utgjutit det på korset. Men Jesus tjänst som präst är lika viktig för vår frälsning som hans död på korset. Det står det här. Att därför, på grund av att han är präst, så kan han helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överste präst var det vi också behövde. En som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Vers 27. Han måste inte som dessa överste präster bära fram offer en dag varje år. Först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv. Behöver Jesus offras flera gånger? Inte. En gång för alla så offrades Jesus på korset. Vi borde verkligen upplyfta korset. Men det var en fortsättning sen. Korset beredde vägen för att Jesus också skulle kunna vara präst. I Hebreerbrevet 2, vers 17 så står det att Jesus prästtjänst är en del av försoningen. En del av försoningen. Som vi kanske inte ofta tänker på. Vi pratar om korset och det borde vi göra. Men Jesus prästtjänst är också otroligt, otroligt viktig för vår frälsning. Vad är det Jesus gör då som är så viktigt för oss? Ja, när vi kommer och bekänner våra synder inför Jesus, så stiger våra synder upp in i den himmelska helgedomen. Och där så står Jesus som överste präst. Och han tar sitt blod, han täcker våra synder med sitt blod. Det står i 1 Johannes kapitel 1 och vers 7. Att Guds sons blod renar oss från alla synder. Och förstås, det är en bild på att Jesus där i den himmelska helgedomen, han vädjar för oss, han manar för oss, han berättar, han visar upp sina händer, berättar att jag har offrat mig själv för att den här personen ska kunna få förlåtelse. Så när jag går och gör en synd så kommer Satan, han säger, kolla där, han är inte någon som är värdig att komma in i himmelriket, se hur han lever. Och jag ångrar mig, jag säger Gud förlåt mig. Och då så säger Jesus okej, okay, Jonathan har gjort någonting hemskt. Det är sant, enligt lagen borde han inte få leva. Men jag har tagit hans straff. Jag har tagit hans straff för honom. Därför ber jag att han ska få förlåtelse på grund av det som jag har gjort för honom. Och på det sättet så täcker han våra synder med sitt blod. Och därför är hans tjänst i himmelen otroligt viktig för oss. Den gör hans offer verksamt för oss när vi ber om förlåtelse idag. Hur är det då? Ja, helt enkelt då. Vad vi gör när vi bekänner våra synder är att vi för dem in i den himmelska helgedomen. Precis som under Israels tid så förde de in synderna in i den jordiska helgedomen. Behöver då den himmelska helgedomen renas? Ibland tycker många att det här är konstigt. Det finns väl inget i himlen som behöver renas. Men Bibeln säger faktiskt att det behöver renas. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 22-23. Så renas enligt lagen nästan allt med blod. Och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen renas med dessa medel, men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medel. Så behöver de himmelska tingen renas också? Det ser så ut, eller hur? Enligt Bibeln så behöver också den himmelska helgedomen renas. Varför då? Jo, när vi ber om förlåtelse för våra synder, så täcker Jesus våra synder med sitt blod. Han skriver bredvid den, de är förlåtna för min skull. Men de står fortfarande kvar i himmelens böcker fram till domens dag. För i domens dag så står det att alla människors gärningar ska komma upp. Och hur kan de göra det om de inte finns där redan? Så de står kvar där i himmelens böcker. Och därför så ska de renas, de ska utplånas en gång för alla. Det betyder inte att du hålls ansvarig för dem. Nej, Jesus har tagit det på sig. Precis som syndaren i Gamla testamentet. Så fort offret hade gjorts så var han fri. Han kunde gå, han behövde inte ha något mer dåligt samvete. Men synden behövde tas hand om mer. Och därför så flyttades den in i helgedomen. Samma sak uppe i himlen. Men det kommer en tid när de ska helt och hållet utplånas. Och det då när de ska renas. När börjar den himmelska försoningsdagen? Daniel 8:14. 2300 kvällar om året sedan skall helgedomen renas och återställas. Om du läser sammanhanget så ser du att det handlar om Jesus helgedom. Det handlar om den himmelska helgedomen. 1844 så fanns det ingen jordisk helgedom. Det måste handla om den himmelska helgedomen. Det handlar om den himmelska försoningsdagen som började i den här dagen. Och då kan vi undra, vad i all sin dag betyder det då? Om vi går till Daniel kapitel 7 så kan vi koppla ihop de här bitarna. Daniel kapitel 7. Vers 9 och 10. Det står: medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och hjulen på den var av flammande eld. Vem tror ni den gamle av dagar är? Det är Gud som sitter på tronen. Samma figur som vi ser i Uppenbarelseboken 4 som vi studerade om förut. Gud sitter på tronen. Vers 10. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom. Och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Vilka är det här? I Uppenbarelseboken 5 och 13 så står det att änglarnas antal är 1000 gånger 1000 och 10 000 gånger 10 000. Så jag tror att det här handlar om änglarna. Det står att han satte sig ner. Det talas om Gud. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Här har vi böckerna som öppnas. Så vad är det vi ser här? Vi ser domen, eller hur? De satte sig ner för att döma. Tronen ställs fram, änglarna är där som jury i domen. Nu öppnas böckerna och nu sätter sig Gud Fadern där, och nu börjar domen. Och lägg märke till vers 13. Vem är det som träder in på arenan sen? Vers 13. I min syn om natten såg jag och se en som liknade en människoson. Vem är människosonen?
Jesus.
Fantastiskt. Han kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Mycket intressant. Mirariterna hade förväntat att Jesus skulle komma tillbaka på himmelens skyar till jorden, eller hur? Men var är det Jesus kommer enligt det här? Här kommer han inför den gamle. Och var sitter Gudfadern? Han måste sitta i det allra heligaste. Han sitter på tronen, på försoning, eller vad heter det, förbundsarken. Där, eller hur?
Det här är nog
alla tider. Ja, visst. Hänger ni med, eller?
Ja, försöker vi. Försöker vi. De hänger inte med, det är så
spännande. Jesus träder in här i det allra heligaste i den himmelska helgedomen. Det här är samma händelse som i Daniel 8:14 när helgedomen skulle renas. Och alltså samma i samband med det så ser vi att domen startar i himlen. De förstod som studerade det här att domen hade börjat. Stunden för Guds dom hade börjat, men det var ingenting som skulle ske på jorden, utan Jesus skulle träda in i det allra heligaste, sedan så skulle böckerna öppnas och det skulle vara en dom som föregick Jesu återkomst. Vi kan tycka, vadå, är det bibliskt? Det stämmer väl inte. Lägg märke till Uppenbarelseboken 22:12. Jesus säger, se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jesus talar om sin återkomst till jorden här. Och han säger att han har sin lön med sig. Och fråga, om Jesus har sin lön med sig, när har han då fattat beslutet om vem som ska få lönen? Det måste vara före. Eller hur? Och om han har med sig sin lön, då har han redan avgjort vem det är som ska få vilken lön. I Uppenbarelseboken kapitel 6 så fann vi studerade det här om martyrerna som ropade ut efter rättvisa. De ropade med hög röst, Herre du som är helig och sannfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod? De frågar, när börjar domen? Så enligt det här då så hade domen inte börjat i den här tiden, eller hur? Men det finns i Uppenbarelseboken 14 ett budskap som går ut till världen. I Uppenbarelseboken 14, låt oss titta där. Det här är viktigt. Vid en tidpunkt så hade domen inte börjat i Uppenbarelseboken 6. Men vid en annan tidpunkt som vi finner i Uppenbarelseboken 14 så går budskapet ut som säger, och det går ut till hela världen, frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna. Vad stod det? Stunden för Guds dom kommer snart. Har kommit. Är nu. Håller på. Stunden för Guds dom är här. Och vet ni? Ja, det sker innan Jesus kommer tillbaka. För sen kommer en annan ängel som varnar. Förresten, varför skulle de uppmanas att tillbe honom som har skapat himlen, jorden, havet och vattenkällorna? Om Jesus redan hade kommit tillbaka och allting var slut. I vers 8 så går det ut en annan ängels budskap. Och i vers 9 så kommer en tredje ängels budskap. Och sen i vers 14 först, efter att de här tre budskapen har gått ut till hela världen, då står det att Johannes såg och se ett vitt moln. Och på molnet satt en som liknade människosonen. Och på sitt huvud hade han en krona av guld och i sin hand en skarp skära. Och de säger att skördetiden har kommit. Det är Jesu återkomst. Så Jesus kommer tillbaka efter det att budskapet har gått ut om att nu har domen börjat. Så domen, enligt Bibeln, är det någonting som börjar innan Jesus kommer tillbaka. Och det avslutas också innan han kommer tillbaaka, precis någonstans där i ändens tid. Och det här var vad israeliterna förstod. Och när de förstod det här om helgedomen så förstod de mysteriet med besvikelsen. De förstod vad det innebar att Jesus uppmanade dem att mäta Guds tempel, studera helgedomen och förstå vad det var som verkligen hände. Det som är väldigt spännande att lägga märke till, om vi läser i ett blad där, nummer 12, på siffran 12 där, så står det så här: förståelsen för helgedomen var nyckeln som förklarade den mystiska besvikelsen 1844. Som ett resultat av deras studium upptäckte de att något annat hände 1844. Guds tempel i himlen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Vilken avdelning står förbundsarken i? Det allra heligaste. Och det är precis, det är efter. Det är Uppenbarelseboken 11 och så fortsätter du. Det är den sjunde basunen som ljuder i kapitel 11, i slutet av kapitel 11. Och då så öppnas den här helgedomen i himlen och dörren in till det allra heligaste öppnas. Det här förstod de, och det står att Jesus hade kommit, inte till jorden, inte på något osynligt sätt, utan han hade kommit till Fadern i det allra heligaste, i den himmelska helgedomen. Där hade han påbörjat domen som skulle föregå Jesu återkomst till jorden. Stunden för Guds dom hade kommit, och budskapet som de hade förkunnat hade varit riktigt. Ni kan läsa på nästa sida, det står: Milleriterna hade missförstått exakt vad domen innebar. Men Gud hade använt adventväckelsen för att sprida den första ängelns budskap till alla folk och stammar och språk och folkslag. Så det här, de hade missförstått det, ja. Men de hade predikat det här till hela världen, vad de trodde. Och nu förstod de att det var inte fel budskap. Det var bara att de hade förstått att det innebar var någonting felaktigt. Men nu upptäckte de att det fanns två till budskap som skulle spridas till hela världen innan Jesus skulle komma tillbaka. Den andra och den tredje ängelns budskap skulle också förkunnas till hela världen. Och dessa tre änglars budskap är Guds sista varning till världen innan Jesus kommer tillbaka. När de har utfört sitt verk kommer Jesus tillbaka på himmelens skyar. Och i dessa budskap förstod de här adventisterna, eller adventfolket, sin kallelse att profetera på nytt för många folk och folkslag, språk och kungar, Uppenbarelseboken 10 och 11. Men kallelsen gäller förstås alla kristna. Det är en kallelse från Jesus att profetera på nytt, att sprida det sista budskapet som Gud vill få ut till världen. Och den börjar med att stunden för Guds dom har kommit. Vi ska titta på den tredje ängelns budskap nästa gång. Men vi ska snabbt kolla igenom vad den andra ängelns budskap är, för den är väldigt kort. Uppenbarelseboken 14:8 säger så här: Ännu en annan ängel följde efter den första ängeln, och han sa det: fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. Intressant. Fallet är det stora Babylon. Vad är Babylon för någonting? Ja, vi har studerat det, eller hur? Vi studerade i Uppenbarelseboken 17, om ni minns. Den här kvinnan som satt på det här odjuret, den här fallna kyrkan. Och hennes namn, står det i pannan, är Babylon. Modern till skökorna och skändligheterna på jorden, står det i Uppenbarelseboken 17:5. Så vi vet vad det är, och vi vet att det står också att den här kvinnan är den stora staden som sitter på sju kullar. Så det är alltså den avfallna romerska kyrkan. Och budskapet går ut att Babylon har fallit. Varför är det viktigt att betona det? Jo, för att någonting har hänt i bland till och med den protestantiska världen. Många har glömt bort varför man protesterar. Många kallar sig protestanter, men protesterar mindre och mindre. Gud skickar ett tydligt budskap till sitt folk och till världen att Babylon är fallet. Det är inte politiskt korrekt längre att tala om ett system att det är moraliskt fallet. Det är inte politiskt korrekt att prata om det här, men Gud ser att det här är ett otroligt viktigt budskap som behöver komma ut. Varför är det så svårt att prata om det här? Jo, för det första vill jag understryka att det handlar om systemet, det handlar inte om människor. Gud älskar katoliker lika mycket som han älskar någon annan, och det finns Det finns dåliga människor i alla system, okej? Okay? Så det handlar inte om, att, om det. Men det handlar om som ett system. Så är det enligt Bibeln fallet. Det är ett fallet system. Och nu är det så att idag så har vi stora rörelser som har en god önskan. Och den önskan är att ena kristenheten. Det är en bra önskan, eller hur? Det var det som Jesus säger i Johannes 17. Han bad om enhet. Så som han och fadern var ett. Och det är en bra sak att önska. Men någonting som har hänt är att den här önskan har tagit över längtan efter sanningen. På många sätt ibland, tyvärr. Och det blir en enhet som sker på bekostnad av Bibeln och dess sanning. I dagens ekumeniska rörelser så är ett opopulärt budskap att Babylon har fallit. Många vill försöka skapa den här enheten. Och därför så, för att kunna ha den här enheten, så tänker man att nu måste vi sluta prata om de saker som vi har, som vi inte tänker lika om. Istället för att ödmjukt tillsammans studera Bibeln för att komma fram till en gemensam förståelse för den, så säger man att nej, oavsett vad Bibeln säger, så måste vi bara lämna det åt sidan och sen försöker vi samarbeta på de sätt som vi kan. Man går inte till roten i den här enheten. Och man gör i princip samma sak som Konstantin gjorde när han köpte enhet på bekostnad av sanning. Han tänkte, låt oss få den här enheten mellan hedniska och kristna. Och därför måste vi ge och ta lite grann. Okej, vi kan byta ut dem till de kristna helgonens namn. Men ni kan fortsätta göra de här sakerna. Och på det här sättet så blev det ett stort förfall. Och tyvärr så kommer mycket att upprepas. Och vi ser det idag, tyvärr. Det här är från NRK. Påvedömet har förstås, man vill enas över det här. Man vill säga den här, protesten som protestanterna gjorde är något egentligen som var ett misstag, ett missförstånd. Låt oss prata igenom det, låt oss släta ut det här. Och ledaren för den evangeliska kyrkan i Tyskland här sa att båda sidor måste vara villiga att ge och ta lite. Det här från NRK 2011. När han träffade påven på det ekumeniska mötet där. Och hans kyrka skulle inte beskriva Luther som en orörlig hjälte som aldrig gjorde någonting fel. Ja, vad händer om man vill ha den här enheten med romerska kyrkan? Ja, då kan man ju inte stå och undervisa att Babylon har fallit, eller hur? Då kan man inte säga det, för det skulle påverka min samarbetsvillighet med Rom. Och Roms samarbetsvillighet med mig. Så därför måste jag ge avkall på de här sakerna. Luther, ja visst, han trodde de där sakerna, men han var inte felfri. Och det är sant, han var inte felfri. Men vad man gör oftast är att även de sanningar som han hade för och som människor dog för, de ger man avkall på. Och bara för att få kunna skapa den här enheten. Och det är inte biblisk enhet. Det är inte den enheten som Jesus bad om. Jag är allt för enhet. Men inte på bekostnad av Bibeln. Jag längtar efter enhet bland alla församlingar. Men vi måste finna enheten i Guds ord. Vi måste gå tillbaka till Bibeln och studera den tillsammans. I ödmjuk bön. Uppenbarelseboken säger att tyvärr så kommer stora delar av dem, till och med de protestantiska församlingarna, att upprepa Konstantins misstag. De kommer att köpa enhet på bekostnad av sanningen. I Uppenbarelseboken 13:3 så talas det om romerska kyrkan, att ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden, står det, förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Om inte det är det som vi ser idag, så vet jag inte när vi kommer att se det. Människor förundrar sig. Jag var på ett pastorsmöte en gång. Och många olika pastorer från olika samfund som var samlade där. Och människor beskrev där, det var en protestantisk träff. Men människor beskrev där sin beundran för påven. Hur otroligt fantastisk den här nya påven var. Han är så otrolig. Vi ser sådana här saker hända inför våra ögon. Och för mig ringer det varningsklocka i det här. Vi kan inte köpa enhet på bekostnad utav Bibelns sanningar. Och därför så skickar Gud ett sådant allvarligt budskap att Babylon har fallit. Vi behöver förstå det nu i vår tid. Men istället så drar sig många, många mer och mer tillbaka till Rom. För vet ni vad som händer ifall Bibeln inte blir viktig att studera tillsammans? Så slutar Bibeln att bli min auktoritet. Och istället så blir majoriteten auktoritet. Och vilken kyrka är majoritet? Rom. Så om vi plockar bort Bibeln så kommer Rom att vinna det slaget. Och de... Det här dödliga såret kommer att läka. Och de får mer och mer inflytande i vår värld. Gud kallar sitt folk utifrån det här systemet. Han säger i Uppenbarelseboken 18:4: jag hörde en annan röst från himlen säga, gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Vi måste komma utifrån Rom, förstås om vi befinner oss i det här systemet, men också rent ideologiskt. De romerska, de här Babylons vin som vi pratade om, de här olika lärorna som har smugit sig in i kristendomen, önskar Gud föra oss utifrån det här. Så det är ett allvarligt budskap som Gud vill få spritt till hela världen innan han kommer tillbaka. Hur ska vi kunna få enhet? Jesus sa till kvinnan vid brunnen att den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Det är rätt att tillbe Gud i ande, men vi måste också tillbe honom i sanning. De här två måste vara överens med varandra. Första Korinthierbrevet 1:10. I vår Herre Jesu Kristi namn, säger Paulus, uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger. Och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Ja, omöjligt, säger du. Hur ska vi kunna enas i vår tro? Och det var ett möte som jag var på. Jag föreslog att vi skulle börja studera Bibeln tillsammans. Och vissa protesterade och sa, nej men vi är så cementerade i våra åsikter, vi kommer inte kunna byta åsikter. Vi kommer inte kunna ändra på oss, vi är så inkörda i våra saker. Men Gud uppmanar oss att söka den här enheten. Han säger, låt oss studera, låt oss lägga bort vår stolthet. Låt oss lägga bort vår egen åsikt. Och det är svårt att göra. Men vi behöver låta Bibeln undervisa oss, snarare än att vi ska försöka undervisa Bibeln. Om vad den ska säga. Vi måste våga ta det här steget att förena oss. Att studera tills vi är överens. Är det möjligt? Jag tror att det är möjligt. Jag måste tro att det är möjligt. Filipperbrevet 2, vers 2-3. Här är lösningen. Gör då min glädje fullkomlig, säger Paulus. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Genom att vara ett i själ och sinne. Så inte bara ha samma kärlek, det måste vi ha. Vi måste ha kärlek till varandra. Men också samma sinnelag. Tänka likadant. Åh, det är jättesvårt att göra det. Ja, men hur ska vi göra det? Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka. Och sätt andra högre än er själva. Vi måste våga vara ödmjuka. Vi måste våga säga att okej, om jag har trott på någonting som inte är rätt. Och Guds ord visar mig någonting annat. Så är jag villig att ändra på mig. Jag har kanske varit bedragen av olika saker. Men det är en ära att kunna göra det. Att kunna säga jag hade fel. Och nu vill jag istället följa Bibeln. För det handlar inte om mig. Det handlar inte om min personliga tro och min personliga kyrka. Det handlar om Guds ord. Det handlar om vad det säger. Så den här enheten tror jag är möjlig. Av hela mitt hjärta. Johannes evangeliet 16, vers 12-13. Jesus säger, jag har mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i halva sanningen.
Nej.
Nej. Hela sanningen står, eller hur? Är det sant? Är det verkligen så? Kommer Gud att föra oss in i hela sanningen om vi kommer med en ödmjuk attityd och bön till Guds ande? Snälla, ena oss. Det handlar inte om att jag kan säga, haha, jag hade rätt och du hade fel. Nej, det handlar inte om det. Vi måste vara ödmjuka. Vi är alla på en resa tillsammans. Vi behöver studera Guds ord, växa tillsammans. Och om någon har haft en uppfattning som inte stämmer med Bibeln, då är det ju Gud som har uppenbarat det för oss. Det är inte någon människa som ska ta åt sig äran och säga, haha, kolla, jag visar minsann den där personen att den hade fel. Nej, det är Gud som har gjort det i sitt ord. Vi måste ha ödmjukhet, vi måste ha kärlek till varandra och be att den helige ande ska leda oss. Jag är fullt övertygad om att det här är möjligt. Och jag önskar av hela mitt hjärta att vi skulle kunna få en större sådan anda i bland oss kristna. Att det inte bara skulle vara en ytlig enhet att säga, ja visst, vi gör lite saker tillsammans där så länge vi inte kommer i någon troskonflikt. Utan att vi ska kunna ha verkligen den här sanna enheten i sanningen också. Det är min önskan och jag längtar så efter det. Jag tror att det är möjligt. Men vi måste våga vara villiga att ödmjukas. Att studera Guds ord. Försöka lägga våra förutfattade meningar åt sidan och låta Guds ande leda oss. Och det är min önskan att göra det. Min lojalitet ligger inte i kyrkan, det ligger i Guds ord. Och om jag har fel så vill jag gärna bekänna det. Är det någon här idag som skulle vilja säga, jag vill också se en sån enhet. Jag skulle också vilja önska den enheten som Jesus bad om. Får jag se era händer i så fall? Prisa Gud.